Så ska vi gå in på en sak som kanske inte är så lätt, men jag ska försöka att förklara det så enkelt det nu kan gå. Det är ämnet gemenskapen mellan de båda naturernas egenskaper. Gemenskapen mellan de båda naturernas egenskaper. På grund av den personliga föreningen mellan de båda naturerna i Kristus så kan vi också tala om gemenskapen mellan de båda naturernas egenskaper. Eller med ett fint ord, idiomata. Egenskap, idiom, idiomata. Jag nämner det ordet för att vi lättare ska förstå en del konstiga ord som kommer här i fortsättningen. Man kan här tala om tre slag när det gäller just egenskapernas meddelelse eller gemenskap. Det idiomatiska slaget, det majestätiska slaget och det apotelesmatiska. Inte så svårt som det låter. Apotelesmatiska slaget. Jag ska försöka närmare förklara vad som menas med dessa tre slag av gemenskap mellan naturernas egenskaper och börjar då med genus idiomaticum, som den latinska termen lyder, det idiomatiska slaget av gemenskap. Vad menas med det? Ja, denna form av gemenskap mellan egenskaperna föreligger när egenskaper och handlingar som tillhör endera naturen tillskrivs hela Kristi person, helt oberoende av om Kristus beskrivs utifrån båda naturerna eller utifrån endera av dem. Ett idiom, alltså en egenskap som tillhör endera av de båda naturerna. Alltså till exempel en egenskap som är kännetecknet på människan. Inte på Gud utan på människan. Till exempel att lida, att dö. Att den egenskapen då tillskrivs Kristi gudom eller hela Kristus. Det ska vi här ta upp lite grann. Alltså att en egenskap som tillhör endera av de båda naturerna, antingen bara den gudomliga naturen eller den mänskliga, den egenskapen kan tillskrivas givetvis hela Kristi person, eftersom båda egenskaperna hör ihop i en enda person. Men inte bara det, utan det kan också när man beskriver Kristi mänskliga natur, så kan han tillskrivas gudomliga idiomata, gudomliga egenskaper. Varför då? Jo, på grund av egenskapernas förbindelse i Kristi person. På samma sätt kan mänskliga idiomata, mänskliga egenskaper, tillskrivas Kristus när vi talar om Kristus så som sann Gud. När vi talar om Kristus utifrån hans persons gudomliga natur. Och det här ska vi nu försöka belysa. Vi kan ta följande exempel. En person består av både kropp och själ. Och var och en av dessa har sina särskilda egenskaper. Man kan räkna upp egenskaper som bara hör ihop med kroppen och egenskaper som bara hör ihop med själen. Men eftersom både kropp och själ tillhör samma person, så tillskriver man hela personen egenskaperna hos antingen kroppen eller själen. Man kan till exempel säga Edvardsson väger 75 kilo. Och det kan ju egentligen bara sägas om hans kropp. Intressant. Men man tillskriver det hela hans person. Eller man kan säga Edvardsson är lycklig och glad. Vilket bara kan tillskrivas hans själ. Kristus har två skilda naturer, en mänsklig och en gudomlig, var och en med sina egna väsentliga egenskaper, alltså egenskaper som hör till just väsendet Gud eller väsendet människa, sina egna funktioner och aktiviteter. Men eftersom båda naturerna tillhör samma person, så kan egenskaperna hos en dera naturen tillskrivas hela personen. Några exempel. Det står: Kristus föddes av Fadern av evighet. Ja, då vet vi ju att det gäller om hans gudomliga natur, den evige sonen. Människan är inte av evighet, utan den antogs ju i tiden när Maria blev havande. Det heter att Kristus föddes av jungfrun Maria när tiden var fullbordad. Ja, det vet vi att det gäller om den mänskliga naturen. Den gudomliga naturen är ju av evighet. Men på grund av den personliga föreningen så kan man alltså säga det med rätta om hela personen, om Kristus. Man kan säga Jesus var 30 år gammal. Så står det till exempel i Lukas 3:23. Ja, det vet vi var enligt sin mänskliga natur. När det gäller hans gudomliga natur så kunde han själv säga: innan Abraham var till är jag. Johannes 8:58. I Athanasianum så heter det helt riktigt: Kristus är jämlik Fadern efter den gudomliga naturen, ringare än Fadern efter den mänskliga naturen. Man kan alltså säga om Kristus: han är jämlik Fadern. Man kan säga om Kristus: han är ringare än Fadern. Han är nämligen jämlik Fadern efter den gudomliga naturen, han är ringare än Fadern efter den mänskliga naturen. Men Bibeln kan också beskriva Kristus utifrån den ena naturen och samtidigt tillskriva honom den andra naturens egenskaper. Beskriva Kristus utifrån den ena naturen. Till exempel beskriva Kristus såsom Gud, men tillskriva denne Gud människans egenskaper. Och tvärtom. Beskriva Kristus så som människan, men tillskriva denna människa gudomliga egenskaper. Det heter till exempel: Guds son är född av Davids säd efter köttet. Guds son, ja, han är ju född av evighet. Det är ju hans mandom som är av Davids säd. Men det som gäller om honom så som människosonen tillskrivs alltså honom så som Guds son, så som den eviga sonen. Romarbrevet 1:3. Eller det står Apostlagärningarna 3:15: judarna dödade livets förste och korsfäste härlighetens herre. Det kan alltså sägas om den mänskliga naturen: den led, den dog. Men här heter det om livets förste, om härlighetens herre, alltså den evige sonen. Första Korinthierbrevet 2:8. Och med rätta, på grund av egenskapernas meddelelse i denna person. Och vi bekänner i den andra trosartikeln i Apostolikum om Jesus Kristus, Guds son, att han blev avlad, född, korsfäst, död, begravd. Men han var ju av evighet, Guds son. Det som alltså gäller om Kristus så som sann människa tillskrivs honom så som Guds son. Och lika lite som vi kan skilja den mänskliga naturen från Guds son, lika lite kan vi skilja från honom vad den mänskliga naturen gjorde och led. I andra texter så benämns frälsaren efter sin mänskliga natur, samtidigt som han tillskrivs egenskaper som egentligen tillhör hans gudomliga natur. Ska ge ett exempel, Johannes 6:62. Vad ska ni då säga om ni får se människosonen uppstiga dit där han förut var? Där han förut var? Ja, men det var inte människosonen. Hans mandom, den antog han ju i jungfruns liv. Utan där han förut var, det gäller ju om honom till hans gudomliga natur, den evige sonen. Han var där förut redan innan han antog människonatur. Men ändå så sägs det om människan, Kristus, människosonen. Ni ska få se honom uppstiga dit där han förut var. Hur kan den egenskapen som gäller om honom så som sann Gud av evighet tillskrivas den andra naturen, den som inte är av evighet, den som antogs i jungfruns sköte? Jo, på grund av denna personliga förening. Det är detta som menas när man talar om en gemenskap enligt det idiomatiska slaget. Alltså, egenskaper som hör ihop med den ena naturen kan tillskrivas dels hela personen, dels också den andra naturen, på grund av den personliga föreningen. Det är ju en enda Kristus. Vad som gäller om honom som sann Gud gäller om honom i sin helhet, och också tillskrivs den andra naturen på grund av föreningen. Och av detta följer inte att det som tillskrivs hela personen måste vara båda naturernas inneboende egenskaper. Nej, för det skulle innebära att egenskapen har förändrats, förstörts, uppblandats. Nej, de är fortfarande intakta. Kristi båda naturers väsen och egenskaper, för att citera bekännelseskrifterna, är och förblir utan sammanblandning och förvandling. De förvandlas inte, liksom blir korsat på något sätt, så det är varken Gud eller människa. Men eftersom de båda naturerna utgör blott en person, så tillkommer det som väl är blott den ena naturens egenskap, dock inte blott denna natur så som avskild, utan detta tillkommer hela personen som på en gång är Gud och människa. Konkordiformen artikel 8. Gudomliga ting tillskrivs hela Kristi person enligt den gudomliga naturen, och mänskliga ting tillskrivs hela Kristi person enligt den mänskliga naturen. Ja, var det här krångligt? Går det runt i huvudet? Jag får väl begrunda det här och lyssna på bandet om och om igen, för att det kan låta krångligt när man hör det första gången. Men jag tror att så småningom, när man får höra det, så får man en ökad klarhet och insikt i denna djupa hemlighet, Kristi person. Och nu ska vi då gå in på det andra slaget när det gäller föreningen av egenskaperna, som kallas för genus majestaticum. Det majestatiska slaget av gemenskap mellan egenskaperna. Och vad menas med det? Jo, att den mänskliga naturen genom den personliga föreningen och naturernas gemenskap blivit delaktig av den gudomliga naturens egenskaper, av den gudomliga naturens majestät och härlighet. Och här tar vi återigen en bild. Den mänskliga kroppen, den är i sig själv död, men när den förenats med den levande själen, så ger denna själ liv åt kroppen. Men därigenom blir inte själens liv förminskat eller delat, utan det förblir intakt. Och vi kan också konstatera att detta liv vissa tider syns mindre, framträder mindre än vid andra tider. Till exempel när Stefan sover, så syns hans liv mindre än när han är vaken. En del människor sover så att de ser nästan döda ut. Det inte finns något liv alls. När Guds son antog mänsklig natur så gav han den gudomligt, gav han åt den mänskliga naturen gudomligt majestät, gudomliga egenskaper. Men inte på det sättet att det gudomliga majestätet, den gudomliga naturen där utblottar sig, blir lite mindre på majestät. Man liksom har givit ifrån sig åt den mänskliga naturen ungefär så här mycket och då fattas det så här mycket i det gudomliga. Nej, utan det gudomliga, den gudomliga naturen förblir likväl hela tiden intakt. Under Kristi förnedringstillstånd så visade han inte alltid och fullständigt sitt gudomliga majestät i sin mänskliga natur. Att fullheten av Guds majestät tilldelats den mänskliga naturen, det framgår tydligt av det här skriftordet som jag citerade förut. I honom bor gudomens hela fullhet kroppsligen. Kolosserbrevet 2:9. Och detta faktum blev också uppenbart för människor, ty står det, Gud framträdde i köttet. Gud syntes, visade sig i köttet, 1 Timoteus 3:16. Och det står, lärjungarna såg hans härlighet. Vi såg lika som en enfödd sons härlighet från sin fader, Johannes 1:14. Och det finns ju andra bibelställen också om detta, 2 Petri 1:17-18, Matteus 17:1-2. I sin gudomliga natur hade Guds son alltid gudomlig ära och majestät. Men allt detta gavs genom den personliga föreningen också åt hans mänskliga natur. Och Jesus ger uttryck för denna sanning när han säger, mig är given all makt i himmelen och på jorden. Matteus 28:18. Han, åt vilken all makt är given, lovar att vara med sina lärjungar in till världens ände. Matteus 28:20. Hur är det möjligt att han, denne människan Jesus som de ser där, kött och blod, hur kan denna människan vara allestädes närvarande, med dem överallt, alla tider, på alla platser? Jo, till följd av den personliga föreningen mellan de båda naturerna i Kristus blev den mänskliga naturen allsmäktig och allestädes närvarande. Mig är given all makt. Han har all makt, denna människa, och han gör med er överallt, alla dagar, in till världens ände, allestädes närvarande. Och att också Kristi mänskliga natur är allestädes närvarande, det lär vi oss också av Efesierbrevet 4:10, där det står, den som for ned, han är och den som for upp över alla himlar för att han skulle uppfylla allt. Han har farit upp för att han skulle uppfylla allt. Vem har farit upp? Är det bara den ena naturen som har farit upp? Nej, det är Kristus, sann Gud och sann människa i en oupplöslig förening som har fallit upp. Och han uppfyller allt. Det vill säga, människan Kristus uppfyller också allt. Och att Kristus är allvetande, det ser vi av till exempel Johannes 21:17. Herre, du vet allting. Johannes 2:24-25. Själv betrodde sig Jesus icke åt dem, eftersom han kände alla och inte behövde någon annans vittnesbörd om människorna, ty av sig själv visste han vad det människan var. De gudomliga egenskaperna tillhör till sitt väsen den gudomliga naturen, men genom egenskapernas gemenskap i Kristi person så tillhör de också den mänskliga naturen. Och här använder de lutherska bekännelseskrifterna en bild, Konkordieformens 8:e artikel. Jag citerar. Detta är att likna vid ett glödgat järn, var i det icke finnes en dubbel kraft att lysa och bränna, nämligen eldens och järnets. Utan kraften att lysa och bränna är eldens egenskap. Men emedan elden är förenad med järnet, så visar den denna sin kraft att lysa och bränna i, med och genom det glödgade järnet, så att även det glödgade järnet på grund av och genom denna förening har kraft att lysa och bränna utan att eldens eller järnets väsen och naturliga egenskaper förändras. Alltså, genom den personliga föreningen så förändras icke de båda naturernas egna egenskaper, utan de finns kvar där. Men genom denna förening, precis som föreningen mellan elden och järnet, så är alltså är då eldens egenskaper, i detta som här jämförs då med den gudomliga naturens egenskaper, tilldelade den mänskliga naturen, precis som det kommer järnet, elden kommer och kommer järnet till del. Liksom hettan delgives järnet och livet kroppen, så är gudomligt majestät delgivet den mänskliga naturen. Men den mänskliga naturen delger inte den gudomliga naturen något. Varför då? Jo, den gudomliga naturen är fullkomlig och ingenting kan läggas till det fullkomliga. Det var det majestätiska slaget, genus majestaticum, och så det tredje. Och det låter kanske svårast, genus apotelesmaticum. Apotelesmaticum. Ja, man kan ju undra varför man har ett så konstigt ord, apotelesmatisk, apotelesmaticum. Ja, det är ett ord bildat av ett verb som betyder att föra till fullbordan. Och man använder då uttrycket apotelesmatisk för att när man talar om Kristi fullgörande av återlösningsverket, när han för till fullbordan frälsningen, hur är då gemenskaperna förenade? Jo, på ett apotelesmatiskt sätt. Och vad innebär det? Jo, att alla Kristi handlingar som avser återlösningsverket tillskrivs inte bara en av Kristi naturer under uteslutande av den andra, utan de tillskrivs antingen hela Kristi person eller endera av naturerna, varvid dock den andra naturen deltar i handlingen. Återigen en bild: när en person fullgör en frivillig handling, så handlar inte bara hans kropp, inte heller bara hans själ, utan båda handlar tillsammans, både kropp och själ. Utan själen rör sig inte kroppen, eller gör inte kroppen någonting, och själen använder sig av kroppens funktioner, kroppens organ. Ordet blev kött. Varför då? Jo, med det uttryckliga syftet att frälsa den syndiga mänskligheten. Vad en frälsaren gjorde och alltjämt gör för att frälsa människan, så får inte bara den ena naturen tillskrivas vad frälsaren gör. Man får inte bara exklusivt säga att det nu frälsaren gör för mänsklighetens räddning, det är bara vad hans människonatur gör, eller det är bara vad hans gudomliga natur gör, utan det måste tillskrivas båda naturerna i förening. Kristus är vår frälsare inte bara till en av sina naturer, utan enligt båda naturerna. Den gudomliga naturen använde den mänskliga naturen som sitt organ och deltog i allt som denna natur gjorde och led. Guds son blev uppenbar i köttet för att i och genom köttet, alltså i och genom den mänskliga naturen, fullgöra sitt verk. Och detta framgår också mycket tydligt av det här bibelstället. Då nu barnen hade blivit delaktiga av kött och blod, blev också han på ett liknande sätt delaktig därav. Varför då? I vilket syfte? Jo, för att han, och han syftar alltså på sonen, genom sin död, det vill säga som han utstod i sin mänskliga natur, skulle göra den makt om intet som hade döden i sitt våld. Det är djävulen, i Hebreerbrevet 2:14. Och i Galaterbrevet 4:4-5 heter det: när tiden var fullbordad sände Gud sin son, alltså den eviga gudom, evige guden eller den evige gudssonen, född av kvinna och ställd under lagen. Varför då? För att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Här ser vi att det räcker inte med att det är en människa som här ställs under lagen. Om endast den mänskliga naturen hade varit under lagen, då skulle Kristi lydnad inte ha haft något större värde än ett helgons värde. Men texten säger oss att det var Guds son som blev människa, och att Guds son i och med sin mänskliga natur uppfyllde lagen för oss. Så var det alltså inte heller bara den gudomliga naturen som uppfyllde lagen, utan det var Guds son som i och med sin mänskliga natur uppfyllde lagen för oss. Och i Apostlagärningarna 20:28 läser vi att Gud köpte församlingen eller kyrkan med sitt eget blod, alltså med Guds blod. Så kan det alltså heta på grund av den personliga föreningen. Det är alltså helt tydligt att den gudomliga och den mänskliga naturen samverkade i fullgörandet av återlösningsverket. Av andra Korinthierbrevet 5:19 lär vi oss att Gud var i Kristus, det vill säga Gud var i den mänskliga naturen, försonade världen med sig själv. Försoningen är alltså ett verk av Gud, men han gjorde det i och genom den mänskliga naturen. Det var alltså inte bara den gudomliga naturen som försonade världen med Gud. Försoning är ett verk av Gud, men den är gjord i och genom den mänskliga naturen. Och när det gäller Kristi verk som profet, som präst och som konung, så verkar sålunda de båda naturerna i förening med varandra, varvid var dera naturen gör det som är utmärkande för dess egen art. Det är detta som menas med det apotelesmatiska slaget av gemenskap. Och vi kan här återigen citera Konkordieformen artikel 8. Vad beträffar utövandet av Kristi ämbete, handlar och verkar personen icke i, med, genom och enligt blott den ena naturen, utan i, med och genom båda naturerna, eller som kyrkomötet i Chalcedon säger, den ena naturen verkar i gemenskap med den andra, vad som utgör vars och ens egen art. Sidan 640 i Svenska kyrkans bekännelseskrift. Och då hinner vi säga ett par saker till. Först då, varför måste vår frälsare vara både Gud och människa? Jesus Kristus är ju unik. Han är sann Gud och sann människa i en odelad och odelbar person. Varför måste det vara så? Och varför finns det ingen frälsare om han inte är sån? Ja, då måste man först fråga, varför måste vår frälsare vara sann människa? Jo, eftersom Kristus kom för att frälsa det som var förlorat, så måste han inta det förlorades plats, människans plats, bli människans ställföreträdare, gå in i människans ställe. Det är Abrahams säd som han tar sig an, därför måste han i allt bli lik sina bröder, står det. Hebreerbrevet 2:16, för han måste bli lik dem som han tar sig an. För att återlösa människan så måste han nu göra två ting. Och båda dessa ting krävde att han var sann människa. För det första, Han måste tillfredsställa det krav som Guds helighet ställer. Och för att kunna göra det så var det nödvändigt att lagen i allt uppfylldes. Människan har inte gjort det och kan inte göra det. Då måste han göra det. Och sålunda tar Kristus denna plikt och börda på sig. Men hållandet av lagen, det var ju människans uppgift, inte Guds uppgift. Därför måste Guds son bli människa och ställas under lagen för att som människa och i människans ställe uppfylla all rättfärdighet. Galaterbrevet 4:4, Matteus 3:15 med mera. Och för det andra så måste han vara människa för att tillfredsställa de krav som Guds rättfärdighet ställer. Det var nödvändigt för honom att vara människa för att full försoning skulle utverkas för människans överträdelser. Straffet för överträdelserna måste avtjänas. Syndens lön är döden, heter det, Romarbrevet 6:23. Och utan att blod utgjutes gives ingen förlåtelse, Hebreerbrevet 9:22. Men Gud har inget blod. Gud är en ande. För att bli en försoning för våra synder så måste alltså en människa nu dödas. Syndens lön är döden. Måste blod utgjutas. Frälsare måste utgjuta sitt blod. Han måste dö, Hebreerbrevet 9:12. Och därför måste han vara sann människa så att han kunde lida och dö för oss. Och detta sägs också tydligt i Hebreerbrevet 2:14 där det står att han blev delaktig av kött och blod. Varför då? För att kunna dö. Och för att genom sin död göra dens makt om intet som hade döden i sitt våld, där djävulen. Och därmed måste vi sätta streck, även om till detta hör nära ihop, varför måste nu vår frälsare vara sann Gud? Men det får vi spara till nästa gång.